Mot all förmodan höll vapenvilan i södra Libanon i nästan 11 månader. Men Israel vidgade omfattningen av den. Varje aktion riktad mot Israel, alltså även attentat på vilken plats som helst, skulle betraktas som ett brott mot vapenvilan. Efter torsdagens attentat mot Israels ambassadör i London, Israels flygattack mot Beirut i fredags och PLOs artilleribombardemang mot norra Israel strax efter har Israel alltså gjort sin andra stora attack över gränsen sedan 1978. Det finns olika motiv för den här aktionen. För det första har Israel sett tendenser till att PLOs gerillaförband förvandlas till en reguljär armé. Leveranserna av sovjetiska vapen har otvivelaktigt ökat under vapenvilan, bland annat av pansarvapen och robotar. Ändå känner man skepsis inför tanken att PLOs totalt 15 000 man i hela Libanon, varav cirka 8 000 man i södra Libanon, skulle utvecklas till en regelrätt armé. Sen finns det också ett klart politiskt motiv. Genom att driva PLO norrut och förstöra så mycket som möjligt av dess militära förmåga skulle Israel också kunna försvaga PLOs politiska makt över borgmästarna i de arabiska städerna på Västbanken. Som alltid är en sån här aktion en kamp mot klockan. Visserligen är FNs roll i Palestina-konflikten numera mycket sekundär. Men då FNs säkerhetsråd igår kväll begärde eldupphör och israelis tillbakadragande och gjorde detta enhälligt, så är det klart att Israel måste lystra. Begin kan inte gärna komma till Washington mitt i en ny förtroendekris med den amerikanska bundsförvanten.
Ja, för en vecka sedan så krävde den så kallade Palmekommissionen i sin slutrapport att bland annat FNs makt ska stärkas. Olof Palme, om nu ingen bryr sig om FN-resolutioner eller fredsbevarande trupp, hur ser du på FNs roll idag?
Nu har FN spelat en mycket viktig roll i Mellanöstern under många decennier och många gånger väldigt positiv. Inte minst under Folke Bernadotte och Dag och Hammarskjölds tid. Här är ju den fredsbevarande styrkan ju inte inriktad på att utkämpa stora strider med en invasionsstyrka. Det är känt att Israel har haft 40 000 man vid gränsen och avvaktat ett lämpligt tidpunkt. Och den är väl lämplig nu när arabstaterna är väldigt splittrade och svaga efter Karam Shahs fall och Iraks svåra motgångar i kriget och andra motsättningar i arabvärlden. Ett sånt angrepp är utomordentligt svårt för FN att kunna hindra. De enda som kan göra det är amerikanerna, som ju av vilka Israel är helt beroende rent ekonomiskt och också i hög grad militärt. Och därför så är det ju viktigt att USA står bakom den enhälliga säkerhetsrådsresolutionen igår.
Det hänger mera på vad medlemsstaterna verkligen tycker och tänker och agerar i FN än direkta åtgärder för att stärka deras makt.
Ja, i det här speciella fallet med en stat som har begått, jag menar, det är en klart folkrättsstridig handling som Israel har begått. Men så länge den har stöd av den starkaste makten i världen så kan inte FN militärt hindra dem.
Det är inte läge att ge FN-trupperna mera makt, att bli tuffare, att kanske med våld gå in och stoppa. Som man säger.
Jag kan tänka mig vissa situationer. Men i det här läget så kan det bara ske igen om Amerika vill det. Och i så fall kan naturligtvis USA stoppa Israel.
Och nu den 8 juni.
Israeliska offensiven går vidare och rapporten om hårda strider fortsätter att strömma in. PLO-ledaren Arafat gick idag ut med en i det närmaste förtvivlad anklagelse mot USA och en vädjan till Sovjet och de arabiska grannarna. Israelerna står 20 kilometer från Beirut, sa Arafat. Thomas Rosander har följt stridsrapporterna under eftermiddagen.
De uppgifter som kommit in tyder nu på att Israel i stort sett dominerar hela södra Libanon och att striderna varit av den omfattningen och intensiteten att de inte kan ha förts utan stora förluster för båda sidor i sårade och döda. Och striderna fortsätter. Premiärminister Begin talade i söndags om att palestinierna måste trängas tillbaka 40 kilometer norrut så att deras artilleri inte längre skulle kunna hota Israel. Idag befinner sig de israeliska styrkorna betydligt längre norrut än så. Enligt palestinska och libanesiska uppgifter så kontrollerar israelerna nästan hela den 8 mil långa kustvägen mellan staden Tyr och Beirut. Enligt samma uppgifter intogs idag staden Sadiat mellan den belägrade staden Saida och Beirut. Och därmed har man effektivt skurit av tillfartsvägarna till Saida. Och mot Saida, ett av landets största palestinska befolkningscentra, för nu israelerna enligt andra uppgifter fram förstärkningar. Uppgifter från det internationella Röda korset talar om ett nästan oupphörligt bombardemang mot staden.
6 juni, Israel går med på eldupphör.
Israel gick sent igår kväll med på eldupphör i Libanon, uppger Reuters. Meddelandet om den israeliska vapenvilan följde efter några av Israels mest omfattande angrepp sedan invasionen i Libanon började för 3 veckor sedan. Det israeliska flyget anföll bland annat delar av södra och västra Beirut som kontrolleras av palestinier och palestinavänliga libaneser. Samtidigt besköts staden av israeliska kanonbåtar. Den libanesiska radion uppger att beskjutningen krävde många dödsoffer. Ambulanser och räddningspersonal hade svårt att undsätta de skadade på grund av återkommande israeliska attacker. Läget i Beirut är idag på morgonen lugnt, rapporterar Reuters. Detta alltså sedan Israel sent igår kväll gick med på eldupphör i Libanon. Israels försvarsminister Sharon sa efter tillkännagivandet om vapenvila att Israel nu har nått 2 av sina huvudmål med aktionerna i Libanon. Enligt den israeliske försvarsministern är palestinska befrielseorganisationen PLO nära ett sammanbrott och dessutom är de syriska trupperna i Libanon på reträtt. Den palestinska nyhetsbyrån uppgav idag på morgonen att PLO, som det heter, har mottagit viktiga förslag från USA angående västra Beirut. PLO uppges nu studera förslagen och ska besvara dem senare idag. FNs säkerhetsråd avbröt nu på morgonen sina överläggningar om kriget i Libanon. Förhandlingarna återupptas senare idag. Säkerhetsrådet behandlar ett franskt förslag som uppmanar de palestinska väpnade styrkorna att dra sig tillbaka till existerande läger. Också de israeliska styrkorna uppmanas i det franska förslaget att dra sig tillbaka. De nordiska statsministrarna enades igår vid ett möte i Ribe i Danmark om att ta avstånd från Israels invasion i Libanon. Mötet ledde emellertid inte till ett officiellt nordiskt fördömande av Israel. De 5 regeringscheferna enades också om att Norden även i fortsättningen ska hållas fritt från kärnvapen. USA:s utrikesminister Alexander Haig avgick igår överraskande från sin regeringspost. Haig sa att han inte kunde stanna kvar som utrikesminister eftersom Reagan-administrationen håller på att ändra sin utrikespolitiska kurs. Tillkännagivandet om Haigs avgång lämnades av president Reagan, men varken han eller Haig ville närmare kommentera orsakerna.
Efter åtskilliga, och verkligen åtskilliga, så kallade eldupphör är vi nu framme vid den 25 augusti 1982.
Dagens eko 4:15. Evakueringen av PLO ur västra Beirut har börjat. Den första gruppen palestinier har faktiskt lämnat stan. En första grupp på 400 palestinska soldater begav sig alltså på eftermiddagen till hamnen i Beirut för att gå ombord på en färja med destination Cypern. Vår korrespondent i Beirut, Peter Werner, bevittnade händelsen och har gett oss sina intryck via telex.
Medan tusentals andra gerillasoldater saluterade genom att våldsamt skjuta i luften med sina vapen så körde 13 lastbilar genom Beirut med den första gruppen som skulle evakueras. Det var blomsterkvastar på varje bilhytt, gerillasoldaterna i prydliga uniformer log och gjorde segertecken och höll upp porträtt av PLO-ledaren Yasser Arafat. En del av gerillasoldaterna hade blomstergirlanger om halsen, gatan var kantad av gerilla och civila åskådare. En gammal kvinna gick omkring och kastade upp cigarettpaket på bilflaken. En annan delade ut vattenflaskor. En kvinna stod på trottoaren och grät stilla. Men samtidigt var stämningen ändå inte nedslagen. En av gerillasoldaterna sa att han skulle träna sig mer på vapen i Jordanien. En annan sa: vår revolution kommer att fortsätta tills vi återvänder till vårt hemland i Palestina, och vi ger oss inte av till något annat ställe, bara till Palestina. För honom var det bara frågan om att fortsätta kampen från någon annanstans. När lastbilarna fortsatte ner mot hamnområdet genom ruinerna från inbördeskriget saluterades de av nya skottsalvor och till och med kanonskott. Tidigt i morse hade franska trupper, de första från den internationella fredsstyrkan, kommit in och tagit över kontrollen över en del av hamnen, medan de israeliska soldaterna drog sig en bit bort. Det var bistra franska elitsoldater vars huvuduppgift snarast tycktes bli att hålla journalisterna på avstånd. Strax efter klockan 14 lämnade en färja med den första gruppen gerillasoldater, ett par hundra, som först ska till Cypern och sen vidare till Jordanien och Irak. Den stora evakueringen av PLO-gerillan från Beirut hade börjat, rapporterar alltså Peter Werner på Telex från västra Beirut.
God morgon, det här är TT-nyheterna måndag morgon, dagen efter valet. Socialdemokraterna vann en klar seger i riksdagsvalet igår. Redan igår kväll visade prognossiffrorna att Olof Palme åter kan bilda regering efter 6 år i opposition. Socialdemokraterna fick ensamma fler röster än de 3 borgerliga partierna tillsammans. Olof Palmes regering blir då den parlamentariskt sett starkaste regeringen sedan enpartiriksdagen bildades. Folkpartiet är det parti som förlorade flest röster i riksdagsvalet. Centern gick också bakåt medan Moderaterna gick framåt och nu är större än de båda mittenpartierna ihop. Småpartierna KDS och Miljöpartiet kom inte in i riksdagen. Det socialistiska blocket får 186 mandat i riksdagen mot 163 mandat för de 3 borgerliga partierna. Socialdemokraterna får ensamma 166 mandat och det är en ökning med 12 mandat. Medan Vänsterpartiet kommunisterna får oförändrat 20 mandat. Moderaterna får 86 mandat, en ökning med 13. Centerpartiet får 56 mandat, det är en minskning med 8. Och Folkpartiet får 21 mandat, en tillbakagång med 17 mandat. För Folkpartiets del betyder det att partiet inte får tillräckligt många mandat för att med egen kraft få plats i riksdagens utskott. I och med att Moderaterna nu är större än Centern och Folkpartiet tillsammans så tar Ulf Adelsohn plats i riksdagen som oppositionsledare. I procent räknat ser valet ut så här. Det socialistiska blocket fick 51,5% av rösterna och de 3 borgerliga partierna 45%. Socialdemokraterna ökade sin andel av väljarkåren med 2,7 procentenheter till 45,9%. Vänsterpartiet kommunisterna oförändrat 5,6%. Moderaterna ökade 3,3 procentenheter till 23,6%. Centerpartiet förlorade 2,6 procentenheter och fick 15,5%. Medan Folkpartiet tappade 4,7 procentenheter och fick 5,9% av rösterna. KDS, som alltså även det här valet hamnade utanför riksdagen, fick 1,9% av rösterna. Det är en ökning med 0,5 procentenhet. Och det nya Miljöpartiet slutligen fick 1,6%. Statsminister Torbjörn Fälldin väntas redan idag gå till talman Ingemund Bengtsson och lämna in sin och sin regerings avskedsansökan. Riksdagen öppnar igen för hösten den 5 oktober och Olof Palmes nya regering är troligen klar redan den 8 oktober. Till dess sitter regeringen Fälldin kvar som så kallad expeditionsminister. Olof Palme sa när valutslaget stod klart igår kväll att han hoppades att, konfrontationen nu ska vara slut. Vi har sträckt ut handen och vi behåller den utsträckt, sa Olof Palme. Centerledaren Torbjörn Fälldin sa att Centern i opposition är beredd att diskutera sakfrågor, men han upprepade att partiet inte kommer att delta i överläggningar om att införa socialism. Också i kommunalvalen gick Socialdemokraterna framåt. I Stockholms kommun vann Socialdemokraterna 4 mandat och får tillsammans med VPK majoritet i stadshuset. Det betyder att Stockholmspartiet med oförändrat 3 mandat förlorar sin vågmästarställning i Stockholm. I Göteborg, som under de senaste åren har haft en knapp borgerlig majoritet, gick nu det socialistiska blocket kraftigt framåt och får med bred marginal majoritet i fullmäktige. Och även i Malmö stärkte Socialdemokraterna sina ställningar och ökade 2 mandat. Socialdemokraterna hade nu egen majoritet. I Malmö gick Centern och Folkpartiet så kraftigt bakåt att de båda partierna mister sin representation i kommunens nämnder och styrelser efter valet igår. Försvarsminister Torsten Gustafsson, Centern, förlorar sin plats i riksdagen enligt en sammanställning som Radio Gotland har gjort. Gotlandscentern gick ut med 2 listor i riksdagsvalet där den ena toppades av Torsten Gustafsson och den andra av Gunhild Bolander. Enligt den preliminära sammanräkningen fick Gunhild Bolander drygt 5500 röster mot drygt 4000 för Torsten Gustafsson.
Den 11 november 1982, Sovjets president Leonid Brezhnev död.
Det är ministrov SSSR. Centralny komitet kommunistiskej partii Sovjetskogo Soyuza. Prezidium Verkhovnogo Soveta SSSR. I Sovet ministrov SSSR. С глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Sovjetunionens stats- och partichef kommer att begravas vid sidan av Sovjetunionens övriga bortgångna ledare vid Röda torget. Detta meddelades ikväll av den begravningskommission som leds av en man som nämnts som en tänkbar efterträdare till Leonid Brezhnev, nämligen Yuri Andropov. När den sovjetiska radion och televisionen klockan 11 idag samtidigt meddelade att Leonid Brezhnev avlidit, så kom det meddelandet mer än ett dygn efter själva dödsfallet som alltså inträffade igår morse. Trots tystnaden fanns det igår kväll tecken på att något allvarligt hade hänt. 2 lätta tv-program, en ishockeymatch och ett underhållningsprogram utgick, och istället satte man in en seriös konsert och ett revolutionsprogram, ett program som minde om revolutionen alltså. Men något dödsbud kom aldrig igår kväll. Efter dödsbudet idag däremot så har både radion och televisionen spelat sorgemusik hela dagen. De yttre tecknen på att landets högsta ledare gått bort är få. Det är bara flaggorna på regeringsbyggnaderna i Kreml som har fått sorgband. I övrigt är gatubilden här i Moskva fullt normal. Och om någon extra bevakning finns så ser man den i varje fall inte. Allmänheten ser också ut att ha tagit dödsbudet med stor fattning. En reaktion som kan märkas är snarare frågande än sörjande. Man frågar sig vem som ska komma istället för Leonid Brezhnev, mannen som lett supermakten Sovjetunionen i 18 år.
En av de få svenskar som träffade Brezhnev var Olof Palme. Här är hans kommentar till sovjetledarens död.
Ja, Olof Palme, en av världens mest inflytelserika politiker, har dött. Vad är den svenska statsministerns kommentar?
Det är en stor förlust för Sovjetunionen. När en människa som så länge har stått i landets ledning går bort. Jag har en stark känsla av att Leonid Brezhnev i stora kretsar upplevdes som en modererande kraft. Från mina samtal med honom
under nu lång tid, så upplevde jag att han hade ett starkt personligt engagemang för frågor om internationell nedrustning och avspänning, och att han på slutet av sitt liv ville kröna sin gärning med konkreta resultat på det området.
Är det en fredsälskande politiker som har gått på?
Det, jag säger att han hade ett intresse för de här frågorna. Och att han, men så kan man alltid ställa frågan på vilka villkor han var villig att nå uppgörelse. Det kan man ha olika meningar. Men på hans intresse för frågan, det är däremot entydigt.
Och nu den 12 och 13 december 1982. Vi hör en del om Polen ett år efter det krigslagarna infördes. För övrigt hör på Polen på ett särskilt Polenband som heter Polen 1980-1982. Sedan kommer vi att få höra president Reagan, när han förordade mera vapen, och denna gång gällde det MX-robotar han vill ha.
Under det året så har polackerna fått det allt sämre ekonomiskt. Hjälpen från utlandet minskar och många menar att Polen är på väg att bli rena urlandet. Nu väntar man ändå att krigslagarna ska avskaffas igen. När de infördes för ett år sedan så kom de som en chock. Det berättar en person som tidigare satt i solidaritetsledning, men som nu har flytt till Sverige.
Wszystkie te sprawy rozwiązać metodami politycznymi. To znaczy za pomocą negocjacji z władzami można będzie doprowadzić do zdemokratyzowania i uniezależnienia Polski od swojego.
Det blev militären som tog över. Det var en iskall december. Telefonlinjerna klipptes av över hela landet och den privata biltrafiken stoppades. Hur många människor som i det tysta fick ge sina liv på grund av att man helt enkelt inte kunde ringa efter läkare och ambulans, det får vi aldrig veta. Invasionen alla så länge hade fruktat blev inte av. Men istället hände det polackerna ansett som omöjligt. De ockuperades av sina egna. Generalen Jaruzelski ville få omgivningen att tro att krigstillståndet kom för att förhindra just invasionen. En faktor som spelade in var ekonomin, som snabbt föll sönder och hotades av totalt sammanbrott. Men framför allt handlade det om makt. Makten i Polen och i kommunistpartiet. En väldig tystnad föll över landet. Chocken för miljoner när det första motståndet krossades inom en vecka. Tusentals människor hade internerats, alla viktiga företag hade militariserats, 7 gruvarbetare skjutits till döds. För första gången under efterkrigstiden kunde de kommunistiska ledarna genomföra prishöjningar utan att folket revolterade. Rädslan höll tillbaka massdemonstrationer trots prishöjningar på flera 100%.
Och så president Reagan i USA.
What we need now is a clear positive vote on the missile itself to go forward on production of the missile. However, if we just cancel the Peacekeeper, the MX, if we say we won't deploy it, we remove a major incentive for the Soviets to stay at the table and agree to reductions. Look at it from their perspective. If we're willing to cancel a weapon system without getting something in return, why should they offer to eliminate or reduce weapons that give them an advantage over us?
Och mellan den 5 och 13 oktober så jagade man ryska ubåtar i Hårsfjärden utanför Stockholm. Kust. Antiklimax. Ubåtarna smet ur nätet.
De Dagens Eko. Ubåtsjakten i Horsfjärden. Flera tecken på att ubåten finns inom ett begränsat område i fjärden, mitt inne i den svenska marinens och flottans allra heligaste områden. Här är en rapport om läget just nu från Ekots Jan Ström.
4 dagar har ubåten varit lokaliserad i det här området, i Horsfjärden i Stockholms södra skärgård. För ungefär 1 dygn sedan ökade marinens visshet genom ytterligare kontakter, bland annat genom oljespill. Oljespillet var litet, det var helt enkelt ett par oljefläckar, och det går inte att avgöra hur pass allvarlig skada på ubåten det betyder. Men oljespillet tillsammans med andra tecken, hydrofonkontakter och luftbubblor bland annat, gör att marinen vet inom vilket område ubåten måste befinna sig inom. Den avgränsade Horsfjärden är nu också stängd. Ubåten kan knappast ta sig ut.
Marinen har fått klartecken att använda tuffare tag mot ubåten än vad man någonsin har fått tidigare. Vi ska tvinga upp den och ta reda på vad den har här att göra, heter det. Och Ola Ullsten har nu brutit tystnaden kring vad regeringen tycker i den här ubåtsfrågan. Så här säger han.
Ja, till att börja med så måste man ju konstatera att det handlar om, ifall det nu är en ubåt, en mycket allvarlig kränkning av svenskt vatten. Minst lika allvarlig som den för ett år sedan när en sovjetisk ubåt gick på grund i Blekinge skärgård. Försvaret har nu de instruktioner de behöver för att kunna tvinga upp ubåten. Och om de lyckas med det så kommer vi att agera som om de nya bestämmelser som gäller för sådana här situationer skulle vara i kraft.
Jag tror att vi trots allt alltså har givit ett budskap till den nation som har sänt hit den här ubåten eller ubåtarna. Nämligen att det är inget fel på vår vilja att åstadkomma någonting. Det är vare sig fel på den politiska viljan att sätta in tillgängliga resurser. Och det är icke fel på vår vilja att använda de här resurserna. Däremot så har vi tydligen alltså brister rent tekniskt sett. Inte när det gäller vår personal, för den är utomordentligt duktig. Men tekniskt sett behöver vi förbättra oss. Och det är ju en utveckling som redan är på gång. Och förhoppningsvis alltså ska kunna, de här erfarenheterna som vi nu har fått, de ska förhoppningsvis också kunna ge oss en möjlighet att bli ännu bättre än vad vi trodde förut.
Är det uteslutet att det finns någon ubåt kvar?
Nej, det är det inte. Det kan tänkas finnas en ubåt kvar. Personligen så tror jag inte att det finns kvar i Horsfjärden, för här har vi kammat botten så pass mycket. Men jag kan inte utesluta att den kan finnas kvar i yttre skärgård. Och därför så fortsätter ju också spaningarna nu, fram till dess att vi har blivit övertygade om att vi inte har en ubåt.
Hur ser du på möjligheten av att det finns en skadad ubåt någonstans, skadad vid en minsprängning?
Ja, det kan naturligtvis finnas en ubåt som har blivit, vad ska vi säga, lindrigt skadad och har haft förmågan att ta sig ut själv eller gömma sig i yttre skärgården eller liknande. Däremot så tror jag att hypotesen att en ubåt skulle ha total skada, sprängt i bitar. Jag tror inte på det, därför då menar jag att då borde vi se väldigt mycket på vattenytan, och det har vi inte gjort.
Så alltså överbefälhavare Lennart Ljung.